Jag studerade teologi i Uppsala. Då hade vi många föreläsningar uppe på det stora gamla universitetshuset. Där kunde man läsa vad studenter i decennier hade ristat in i bänkarna och kluddat ner. Och deras tankar om saker och ting. På ett ställe stod det Jesus lever. Det var tydligen någon brinnande kristen själ som tyckte att han skulle vittna om detta. Att efterkommande studentgenerationer skulle läsa detta, Jesus lever. Men detta hade tydligen irriterat någon senare student, så någon hade därefter skrivit Jesus lever rullan. Så den här senare studenten, han tålde inte att det stod Jesus lever, utan han måste tillägga det där lever rullan för att liksom skämta bort, komma undan den där frågan, lever Jesus eller lever Jesus inte? Idag så ska vi tala om uppståndelsen. För att tala om ljuset så måste man börja i mörker. För att tala om livet så måste man börja i döden. Och det ska jag börja med här nu. Låt de döda begrava sina döda. Ni känner igen att det säger Jesus till en man som vill gå och begrava sin pappa. Och det var ju ett hedersuppdrag. Men Jesus sa att det är viktigare att han kommer och följer Jesus än att han utför de här familjära plikterna. Jesus är viktigare än släkten och familjen. Och så säger han de där orden, låt de döda begrava sina döda. Jesus antyder att man kan vara en människa som rör sig, går omkring och är som alla andra, har biologiskt liv och ändå är man död, andligt sett. Och Paulus spinner vidare på det här och säger, ni var döda i era överträdelser. Och det här är inte bara någonting som gäller icke-kristna, utan vi kristna kan ju också glida tillbaka i döden. Vi har ett sken av andligt liv, men bakom skenet så är det inte alls så. Och i Uppenbarelseboken får ju en församling höra de här skarpa orden. Du har ett namn om dig, att du lever, men du är död. Hur kan det komma sig att Nya Testamentet har en sån kategorisk syn på det här, att människan är andligt död? Att den sannaste diagnosen om mig är att jag innerst inne inte har någon andlig kraft, inget andligt djup, ingen andlig förmåga, inget andligt liv att bygga på. Och den andliga döden, det är den allvarligaste döden. Och så har man i kristen undervisning ofta kopplat ihop då och sagt, börja med andlig död, sen fortsätter det i kroppslig död och i värsta fall så fortsätter det i den eviga döden. Paulus, han begrundar detta ytterligare. Han säger att köttets sinne är död. Köttets sinne, begärelsen. Och det är inte bara handlingarna, inte bara orden, utan tankarna som kommer. Begärelsens tankar som är synd. För de tankarna visar hur människan i sitt innersta, sitt omedvetna, sin person oupphörligen drivs att söka sitt eget, att hävda sig framför andra och att på något sätt ha något eget som att lysa med. Och människan vänder sig då bort ifrån Gud och är fiend till Gud. När jag söker mitt eget så vänder man ju bort ifrån Gud. Och därför har man alltid i den lutherska traditionen betonat att personsyndens väsen är otro. Och alla andra synder är sprungna ur otro. Och när man har gått närmare in på det här har man gärna anknutit till det som redan Augustinus säger, att människans vilja är inkrökt i sig själv. En narcissistisk tendens kanske vi skulle säga idag. Och då kan hon inte själv medverka till räddning och liv. Och det här betyder att döden är inte en slags sax då som en gång när jag är 60 eller 70 eller 80 år liksom ska klippa av min livstråd, utan döden finns i mig redan nu. Och begärelsen, det döda, dödens processer kan ju inte komma in i himlen. Och därför så måste jag på något sätt se de här sakerna och komma till rätta med de här sakerna och börja befrias från de här sakerna och uppstå redan här i livet. Samtidigt så är det viktigt att betona då också att den här förvända viljeinriktningen är något som jag själv vill. Jag ligger ju bakom, det är jag som vill detta, det är inte någon annan som vill det. Utifrån jag vill det så har jag ansvar för det. När de existentiella filosoferna funderar över människans tillvaro så kommer de fram till att det är ett vara till döds. Det är vårt existentiella predikament enligt Heidegger. Och det här är någonting som man alltid har vetat och alltid strykit under. Redan de gamla romarna sa döden skonar ingen. Och idag så kan en och annan studsa till lite om en läkare säger mortaliteten är fortfarande 100%. Och vi vandrar verkligen i dödsskuggans dal som det står i en känd saltarsalm. Och man har funderat mycket vidare på det här i vår tid. Och man har sagt att den stora bortträngningen är inte sexualiteten som på Freuds, det är inte aggressiviteten. Utan den stora bortträngningen är döden och fruktan för döden. Det är något som man inte vill tala om, fördjupa sig i, tänka till om, så är det detta. Här på Stampens kyrkogård så står det vid en ingång, tänk på döden. Och då åker folk förbi där och så kanske de säger till varandra, usch då, tänk på döden. Nej, jag vill tänka på livet. Och så tycker man att man kommit undan detta genom sig, tänk på livet. Du ska dö. Ja, men nu vill jag tänka på livet. Jag vill leva här. Men då liksom flyr man undan från detta. Och då tränger man bort detta. Och det visar sig på det ena eller andra sättet. Att det här är något som är laddat och som finns bakom. Och som driver mig i form av fruktan. Så den egna döden och fruktan för den. Det är den stora bortträngningen i varje människas liv, säger Ernest Becker som var en berömd kulturantropolog. Och som kristna kan vi säga att vi är här för att inse att vi är döda och lära oss att erkänna det och börja uppstå nu i tron med Kristus. Så här kommer vi in på detta som vi talar om så mycket, men som icke desto mindre är väldigt, väldigt sant och riktigt. Ingen kristen undgår självuppgivelsens successiva avklädande och sorgearbete. Ju frommare du blir desto mer ser du dina synder. För du ser allt mer att du inför Gud saknar äkta andlig kraft och liv i hjärtat. Verkligheten är att du är andligen död i förhållande till Herren. Men detta är inte bara det dystra slutet, utan vägen går genom död till liv. Slutet är en början. Acceptera sin död är förutsättningen för att finna liv. Luther säger så här i en utläggning av en saltarsalm. De gudlösa viker tillbaka ner i dödsriket. Den som därför inte dör med Kristus och stiger ner till helvete ska inte heller stå upp med honom och stiga upp högt. Därför ber psalmisten, var mig nådig. Allt detta är brinnande böner från de som plågas av tankar på helvetet, fortsätter Luther. Och så säger han att det är Kristus som ber i den här salmen. Kristus har bett den här salmen. Likadana är de böner som den faktiskt i helvetet dröjande Kristus ber. Detta förtydligande av lidandet med en bild rekommenderar posten oss eftertryckligt på många, många ställen. Alltså, genom död till liv. Och Luthers älskningsställe som återkommer många gånger hos honom, det är första Samuelsboken 2 i Hannas lovsång. Herren dödar och gör levande. För att göra levande måste Herren döda oss. Vi måste se och erkänna att det finns bara mörker, finns bara kraftlöshet, tomhet, intighet i oss själva. En kristen kan sjunga med Johann Sebastian Bach. Är du hos mig går jag med glädje mot döendet. Det är en väldigt vacker aria som vi kan sjunga mot slutet av kyrkoåret eller som vi får höra på begravningar. Bist du by mir. Om du Jesus är hos mig så går jag med glädje mot döenden. Och när Hebreerbrevet tillämpar detta på den kristna tron så säger Hebreerbrevet så här. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som har rädsla för döden, levt i slaveri hela sitt liv. Och de där orden rädsla för döden, slaveri, det är som en biblisk nytestamentlig kommentar till det som så många psykologer och så många antropologer säger. Och instämmer i att döden är det stora problemet, döden är den stora bortträngningen. Alla människor kämpar med dödsfruktan. De måste säga att de har accepterat döden, men ändå är det så att ingen riktigt accepterar döden förrän han eller hon vet att det finns en uppståndelse. Och därför så sjunger vi ju med Paulus, varken liv eller död kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. På påskdagens morgon så säger vi och ropar ut med hela församlingen: Kristus är uppstånden. Och vi svarar alla: ja, han är sannerligen uppstånden. Det är en segerbulletin, ett kerygma som det heter. Hör segerbulletinen om Kristi död och uppståndelsen, historiens mest avgörande slag. Kristus är uppstånden. Det glada budskapet att Jesus dött och uppstått är väsentligen ett tilltal från Gud. Som ställer dig inför en personlig avgörelse. Ja eller nej. Lever Jesus eller lever han bara rullan? Så var det med det nytestamentliga kerygmat, som det heter, evangeliet. Tänker du på när Paulus kom till Korint? Han säger att han hade beslutat sig för att inte veta om någonting annat än Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden. Antingen tror du det eller förkastar du det. Något tredje ges inte. Och vi ska lära och driva detta kärleka. Vi ska slå vakt i historien. Om någon skulle missuppfatta mig och säga att jag pläderar bara för att Kristus har uppstått andligen så är det fel. Utan grunden, ursprunget, fundamentet, det är detta att Kristus har uppstått en gång i historien. Det är en historisk händelse. Kristi uppståndelse är huvudstycket i vår kristna tro. Och de böcker är de rätta och de mest förträffliga som mest lär och driver detta huvudstycke. Det ligger största vikt i denna trosartikel, understryker Luther. Men det är en fortsättning också. Helt klart ska vi ta vår utgångspunkt i uppståndelsens konkreta fakticitet och historia. Men, fortsätter Luther, en sån tanke är inte något annat än en lös och fåfäng tanke. Det ser man av att de påvetrogna teologerna själva måste bekänna att en sådan enbart historisk kunskap blir liggande alldeles stilla, kall och overksam hos dem. Allt endast som ett tomt skal utan saft, ett tomt skal utan saft och kraft, så att den varken gagnar eller hjälper, stärker eller förbättrar. Så det är bra och nog att ropa Kristus är uppstånden, han är sannerligen uppstånden. Men samtidigt så måste vi säga oss själva, Kristus är uppståndelse för oss. Han är uppstånden för mig. Ja, han är sannerligen uppstånden för oss. Han är sannerligen uppstånden för mig också. Jag finns med i hans uppståndelse på tredje dagen. Och här kommer Luther in på det här att Kristus är den uppståndne, vi får en relation till den uppståndne, och då får vi också del av allt det som den uppståndne äger och har. Så här skriver Luther i förklaringen till Nya testamentet. Det är ännu inte det rätta evangeliet att vi vet hans verk och historia. Till vi vet du ännu inte att han har övervunnit synden, döden och djävulen. Det är inte heller att veta då du känner till en sån lära och bud, utan då den röst kommer som säger att Kristus är din egen med liv, lära, verk, döende, uppstående och allt vad han är, gör och förmår. Så du måste liksom höra Gud komma till dig och tala till dig och säga, Kristus är din egen. Hans liv är ditt eget, hans lära är din egen, hans verk, hans döende, hans uppstående är ditt uppstående också. Allt han gör, är och förmår, det är ditt också. Och här kan vi anknyta till den stora röda tråden i evangelierna och Nya testamentet, och det är att Guds rike kom med Jesus. Det första som Jesus säger är Guds rike är nära, gör bättring, omvänd er och tro evangelium. Och sen talar han om Guds rike. Och han driver ut onda andar, han botar sjuka, han uppväcker döda. Och det är exempel på hur Guds rike är närvarande i hans person. Guds rike kommer med honom till de som tar emot evangeliet i tro. Och en händelse som har speciell betydelse för vårt tema här ikväll, det är Lazarus uppväckelse i Johannes 11. Du kommer ihåg att Lazarus hade legat länge i graven, det luktade redan, och så kommer Jesus och så talar han med systrarna Marta och Maria där, och så förstår han att de tänker sig bara att uppståndelsen ska ske på den yttersta dagen, det ska dröja. Kanske dröja väldigt länge innan uppståndelsen sker. Det är framtiden. Men då säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Och så ber han om att de ska rulla från stenen. Och så ropar han, Lazarus kom ut. Och så kommer Lazarus ut. Och Johannes menar att det sker andligen varje gång en människa tar emot Jesus. Då tar hon emot hans rike, då tar hon emot hans uppståndelse. Då ropar Jesus på henne, kom ut, lös honom, lös henne från detta. Guds rike är här och nu andligen, och vi tar emot det i tro. Och det betyder att uppståndelsens verklighet redan nu idag finns här hos mig. Och när vi avslutar Fader vår och säger till riket är ditt, då säger vi, jag har redan uppstått genom tron, för jag lever andligen i Guds rike. Döda uppstår redan nu i kyrkan och i församlingen i Guds rike. Och Paulus, han mediterar vidare ytterligare på detta. Och när han ska beskriva den rikedom som vi har i att Guds rike har kommit i Kristus, att vi har blivit introducerade i det riket, så säger han så här, du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Du är välsignad. Du ska inte bli välsignad en gång på den yttersta dagen, utan redan här och nu så är du välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är väldigt mycket det. Du blir alltså frälst inte bara genom en gradvis förvandling som sträcker sig mot en salighet efter den fysiska döden, så tänkte man i den medeltida skolastiska teologin. Istället är det så, i ett enda evighetsladdat ögonblick får du redan här och nu. Gud finns inte bara i början och i slutet på historien, i skapelsen och i fulländningen, utan han finns här och nu med den uppståndne. För den som har andliga öron att höra med och andlig syn att se med. Påskens uppståndelse är din andliga uppståndelse nu. Genom pingstens kraft ifrån höjden. Påsk och pingst hänger ihop. Jesus talade om att lärjungarna skulle vara kvar i Jerusalem till pingst, där de blev beklädda med kraft ifrån höjden. Det var någonting de saknade, någonting som de absolut behövde, och det var kraft ifrån höjden. Den helige ande skulle komma och göra Jesus verk, hans försoning och hans uppståndelse närvarande hos dem med kraft. Den helige ande är själva nivsnerven i det nya förbundet. I det gamla förbundet då skrev Gud under på sin sida, och sen skulle människan hålla alla dessa bud och stadgar. Men det lyckades hon inte med, och då så talar Jeremia 31 till exempel om att det ska komma ett nytt förbund när Gud själv ska vara med och hjälpa på människans sida, skriva under människans sida. Och enligt Hesekiel 36 ska Gud göra så genom sin ande att människan vandrar efter Guds stadgar och håller hans rätter. Alltså Gud ska komma in i människan genom sin kraft och göra så att hon lever det liv som lagen föreskriver. Så att älska Gud över allting och sin nästa som är själv. Och därför så säger vi att den helige ande är själva motorn, drivkraften, den dynamiska sidan i det kristna livet och i uppståndelse. Och därför så finns det en erfarenhetssida här hela tiden när vi talar om den helige ande i Nya testamentet. Apostlarnas och kyrkans övertygelse erhåller sin kraft genom upplevelser grundade i en andlig värld bortom vår vanliga synliga. Utan den heliga ande är Gud långt borta. Förblir Kristus i det förflutna. Är evangeliet en död bokstav? Är kyrkan endast en organisation? Är auktoritet en fråga om herravälde? Är mission en fråga om propaganda? Är liturgin inget mer än åkallan? Är den kristna livsstilen slavmoral? Så är det utan den helige ande. Men med den helige ande, har kosmos uppstått och kvider i födslosmärtor för kungariket. Är den uppståndne Kristus här? Är evangelium kraften till liv? Uppenbarar kyrkan treenighetens liv? Är auktoritet befriande tjänande? Är mission pingst? Är liturgin både åminnelse och föregripande? Är mänskliga handlingar gudomliggjorda? Det är fina ord. De yttrade metropolit Ignatius av Latakia 1968 under världskyrkomötet i Uppsala. Med den helige ande. Hos Paulus så finner vi det här uttryckssättet. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i vårt hjärta och att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Så den uppståndne vill bli din innersta identitet. som finns kvar, som håller när allt annat förgår. Och därför så bad den urkristna församlingen Maranatha, du vår Herre kom. Och det betyder inte bara att han skulle komma på den yttersta dagen, utan det betyder kom nu Herre i vår gudstjänst, kom när vi hör ordet, kom när vi firar mässan, kom in i vårt hjärta, du vår Herre kom nu Maranatha. De firade i hjärtats fröjd och gamman därför att Kristus den uppståndne var mitt ibland dem. Han kommer till dig och mig idag också. Uppståndelsen nu är livet i mitt liv. Paulus utvecklar detta vidare i Galaterbrevet 2. Jag har genom dagen dött bort från lagen för att leva för Kristus. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Det är inte jag som lever, men Kristus lever i mig. Det är inte jag som lever, men Kristus lever nu i mig genom den helige ande och tron. Här så har vi två uppståndelser. Det är fråga om två uppståndelser faktiskt, enligt vår tro. Smaka på den provokationen. Johannes 5:25. De döda som hör Guds röst ska få liv redan här. De har redan liv här. De hör den där rösten redan här. Och kyrkofaren Augustinus, han uttrycker detta kort och koncist så här. Det finns alltså två uppståndelser. Den första och andliga uppståndelsen sker i detta livet och bevarar oss från att drabbas av den andra döden. Samt den andra uppståndelsen som inte händer nu men vid världens slut och äger rum med kroppen. Så vi tror att Kristus är med oss, att han har uppstått redan här och nu i vårt hjärta, och vi tror att han ska uppstå en gång på den yttersta dagen. Det finns två uppståndelser. Och Luther, han anknyter till det här. Han hade ju lärt väldigt mycket av Augustinus. Han säger så här: mer än hälften av uppståndelsen har redan skett med oss. Vi har nämligen genom dopet och tron redan uppstått andligen. I andligt avseende har det viktigaste redan ägt rum. Vår själ är redan med Kristus i himlen, som Paulus brukar uttrycka det. Han har satt oss med honom i den himmelska världen, Efesierbrevet 2:10. Luther fortsätter: det är alltså bara höljet och skalet som är kvar här. Det här höljet och skalet i yttre måste naturligtvis komma dit där den andliga människan redan är. Men eftersom själen genom tron har del i ett evigt himmelskt liv som inte kan dö eller begrava, så ska vi inte heller vänta oss annat än att denna vår jordiska boning också ska bli ny och aldrig mer kunna drabbas av förgängelsen, eftersom den bästa delen redan är där uppe och inte låter resten bli kvar. Så har vi redan mer än hälften av, uppståndelsen skett, eftersom huvudet och hjärtat redan är där uppe. Luther ville reformera kyrkans syn på boten, kyrkans syn på rättfärdiggörelseläran, men han är också en reformator vad gäller kyrkans syn på den presentiska uppståndelsen, att Jesus har uppstått och lever här och nu i våra hjärtan genom tron av den helige ande. 1500-talet början så tänkte man att uppståndelsen, det var någonting som skedde då när Jesus uppstod på påskdagen, och sen är det någonting som ska ske på den yttersta dagen när Jesus kommer tillbaka. Mot det vänder sig Luther och säger så här: uppståndelsen är inte till nytta för dig om inte Kristus lever i dig. Men om du tror det, då har du allt. Och vi kan spetsa till det kanske och säga så här: även om Kristus uppstod 1000 gånger skulle det inte hjälpa dig skvatt om du inte tror att han också nu har uppstått i ditt hjärta. Hur går detta till då när uppståndelsens kraft blir kraften som verkar genom tron i vårt hjärta? Jo, först är det att Gud måste komma och tala i ordet utifrån, rakt in. Och vi måste liksom tro och förstå att nu talar Gud till mig. Lyssna i frälsningsavsikt, som han sa. Det är inte jag som talar de här orden, utan det är Gud som talar detta i sitt ord rakt in i mig. Därför så ska man lära så skriver Luther. Ser du, Kristus har dött för dig. Han har tagit på sig synd, död och helvete och böjt sig under allt detta. Men det har inte kunnat underkuva honom, till han var för stark. Kristus är uppstånden, han har övervunnit allt detta och lagt det under sitt välde. Och allt detta därför att du skulle bli fri och bli herre över allt ont. Så Gud säger till dig, Kristus är uppstånden. Han har besegrat, han har burit din skuld, han har besegrat det onda, han är uppstånden för dig, för att du ska bli fri över herre. Det är Gud som säger detta till dig nu, hör du det? Tror du det, så har du det. Bara lyssna och låt herdens röst träffa dig i hjärtat. Luther älskar Johannes 10 om den gode herden, och han utlägger det så här: därför är summan av det vi ska lära av hela liknelsen om herden och fåren, evangelium, att framställa Kristus och hans rike. Först att visa fram att allt helt och hållet hänger på hörandet. När fåren hör herdens röst är fåret räddat. Hör fåret en främmande röst, följer det inte, springer vilse tills det träffas av herdens röst. Fårets hela art och natur är att höra. Ska vi vara och förbli kristna, så måste det ske genom att höra ordet och genom tron. Ett får känner herdens röst och herden känner sina får. Hur då? På det att de hör hans röst. Så vi ska tänka så här: nu talar herden till mig. Och så ska vi vara så öppna för att det är Gud själv som är sin auktoritet som står där, den uppståndne. Så att vi liksom träffade, att det går rakt in i hjärtat, blir träffade i vårt innersta av detta. I ett saligt möte får du höra Fadern tala till dig personligen. Ingen kan komma till mig om inte Fadern drager honom. Johannes 6. Det enda människan gör, det är att höra ordet som kommer till henne. Att upplätta sitt öra, att öppna sig i lyssnande. Det hjälper inte hur mycket du lyssnar på andra saker, hur mycket du lär dig av andra ting, om du inte lyssnar och hör att det är Fadern själv som talar och som lär dig och drar i ditt inre. Fadern själv. Det betyder så mycket som att den kraft genom vilken människan i någon mån skulle kunna sträva efter Kristus, vad som har frälsning, den är ingenting. Den är svaghet. Den är intigheten är död, som jag har sagt det, utan fadern själv måste ta till orda, och du måste känna att de här orden kommer till mig, berör mig. Och så måste Herren börja dra mig genom de här orden till Kristus. Fadern rör vid dig utifrån. Han är den andre. Den andre med stort A i ditt tillvaro. Den som talar till det maktfullkomliga ord. Den som proklamerar sanningen som kommer med budskapsformen. Så säger Herren. Då är det Herren som talar. Och då lyssnar vi på ett extra uppmärksamt sätt. Kommer utifrån, från den andre, från fadern. Genom sonen och anden. Luther fortsätter i skriften om den trälbundna viljan. Den ogudaktige kommer inte fastän han hört ordet, om inte fadern drager och lär i det inre. Det gör han genom att förläna anden. Det är ett annat slags dragande än det som sker i det yttre. När Kristus drar i det inre, då visas Kristus genom andens upplysning. Därigenom dras människan till Kristus genom den ljuvaste dragning. Människan fogar sig efter läraren som talar och Gud som drar. Så kan man hellre säga att människan själv söker. Så kan man hellre säga än att hon själv söker och löper. Så människan söks och hon berörs. Människan är passiv, lyssnande, bara mottagande. Och ytterligare en viktig sak som sker i det saliga mötet blir du viss. Det är i det mötet som anden själv mittnar med vår ande att vi är Guds barn. Gud själv talar till mig. Kristus har dött, du är förlåten. Kristus har uppstått, du har uppstått med honom. Gud själv säger det, hans ord är sanningen induperad. Gud bär fram detta nu på ett mest inträngande auktoritativa sätt som man kan säga. Då blir du viss, för det är Gud som har sagt det. Det är ingen erfarenhet, utan du tar Gud på orden här. Anden själv mittnar med vår ande att vi är Guds barn. Luther skriver det så här. Därför måste den heliga ande vara här. Mästaren som skriver in denna kunskap och denna tro i vårt hjärta. Och ge vår ande sitt vittnesbörd om att det är sant. Anden säger sitt amen till detta. Att det genom tron på Kristus blivit och evigt ska förbli Guds barn. Så det är en väldigt viktig sak det här med andens inre vittnesbörd. Det är det som förklarar den kristna frälsningsvissheten. Den som var så svårt att förstå för den romerska katolska sidan under 1500-talet. Så jag skulle vilja gå så långt som jag säger detta. Under en förklaringsstund får du erfara uppståndelsens kraft. Luther skriver i en predikan så här. Det är kraften och frukten av Kristi lidande uppstånde. Vi måste känna och tro enligt historien att Kristus på ett härligt sätt uppstår från det döda. Det är den första historien, det är grunden, frälsningshistorien. Men vi måste också veta och tro enligt kraften och frukten att hans seger och triumf ges till alla som tror på honom. Den ges till alla som tror på det. Så tror vi inte bara att Kristus i sin person dött och uppstånd från de döda. Vi måste också ta emot hans lidande och hans uppståndelse som vår uppståndelse. Som en oss given och skänkt skatt. Och få rätt tröst av den. Så här kommer det in det här med dödsfruktan. Det här med osäkerheten. Döden skonar inne. Det finns en tröst att Kristus uppstår. Även om döden kommer så kan döden inte ta ifrån Kristus som bor i mitt hjärta. Med honom ska jag fortsätta att leva. Han ska förbli hos mig också i min dödsstund. Och i linje med det här kan vi säga, förlåtelse är uppståndelse. Vi kan tänka på orden i Lilla katekesen när Luther förklarar altarets sakrament. Vilken nytta medför ätandet och drickandet i mässan? Svar de ger de orden till känna, för er utgiven och utgivet syndernas förlåtelse. Och så kommer det. Till där syndernas förlåtelse är, där är och liv och salighet. Där är och liv och salighet. Så förlåtelse, liv och salighet är på en linje. Och därför så kan vi liksom lägga till och göra den där korta formen hos Luther till lite fullständigare och lite mer tydlig för oss. Där syndernas förlåtelse är, där är och uppståndelseliv och himmelsk salighet. Och det är också precis vad Paulus säger i Romare 4:25. De där orden som vi tyr oss till i dödens närhet och som också förekommer i begravningsmässan i Svenska kyrkan. Han blev döda för mina synders skull och uppväckt för min rättfärdiggörelses skull. Det skedde då på påskdagen. Och det sker idag när jag genom tro, ordet tron och den heliga ande tar emot dem. Och detta kan Luther uttrycka så här. Guds eget verk är Kristi uppståndelse och vår rättfärdiggörelse i ande. Så Kristi uppståndelse är vår rättfärdiggörelse i ande. Han blev uppväckt för, vår rättfärdiggörelses skull. Levandegörelse av den nya människan. Uppståndelse alltså av den nya människan. Så rättfärdiggörelse är uppståndelse. Ingenting mindre. Så mitt i min andliga död så kommer det en segerfanfar, ett segerbudskap. Han som blev dödad för mina synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull samt lever i evighet. Han är min. Jag är förlåten, jag är rättfärdiggjord. Jag har det eviga livet redan här och nu. Och saligheten finns redan här och nu. Saligheten börjar redan här och nu. Jag minns när jag fick lära mig sjunga de där orden i den liturgiska sången under prästutbildningen, så alltid lika roligt att sjunga. Han som blev dödad för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull samt lever i evighet. Tänk att det finns en bestående identitet. Hur blir allt detta vårt? Eller när blev allt detta vårt? Svar: genom dopet. Genom ditt dop och din tro är du redan nu introniserad i Guds rike och i dess uppståndelseliv. När Paulus i Efesierbrevet börjar säga, ni som var döda i era överträdelser, så fortsätter han, men ni har blivit uppväckta och levandegjorda och introniserade i himlarna, alltså insatta på kungatroner i himlen. Samtidigt som vi döps här på jorden så dör vår gamla människa, och vår nya människa uppväcks från de döda och insätts i himmelriket. Dopvattnet medför att du drunknar och dör på ett dolt sätt med Kristus i djupet av din tillvaro, i ditt mörker, i din innersta tomhet, intighet och död. Men ur vattnet föds också det dolda, men saliga uppståndelselivet och blir närvarande i ditt liv. Dopets Kristus gemenskap, dopets uppståndes gemenskap är den röda tråden som följer dig alla dagar i liv och död, då du i tillit tar emot detta. Herren är min herde. den uppståndne. I sina avskedstal i Romar, i Johannes 16, så 14, 15, 16, så säger Jesus: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning till honom. Vi känner igen de där orden. Och det här är också ord som vi ska låta gå rakt in i hjärtat så långt det bara är möjligt, enligt vår kyrkans reformator. Den kristne ska inte bara vara trygg inför den kommande vreden, djävulen, död, helvete och olycka. Han ska även här på jorden ha oss, och då tänker Luther på Fadern, Sonen och Anden, boende hos sig. Vi ska dagligen vara hans gäst, ja, sambo i huset med honom och bordskamrat. Detta löfte i Johannes 14:23 betyder att bli rikt tröstad och övermåttan högt ärad. Det var kan nämnas som en större ära och härlighet än att vi eländiga på jorden ska vara boning, lustregård eller paradis för det gudomliga majestätet, för hans himmelrike. Vi ska vara boning, lustregård, paradis för det gudomliga majestätet, gör för hans himmelrike. Så uppståndelsen här och nu ger oss tröst, glädje och frid. Det känns när ordet om den uppståndne närvarande Kristus går in och förjagar all ängslan, all oro, all dödsfruktan. Luther fortsätter: det är uppståndelsens kraft och frukt att vi har frid och glädje som tröstar oss och gör oss glada och levande i svåra tankar, dysterhet och klagan i hjärtat. Till att komma ur döden, övervinna hjärtats fruktan, ångest och skräck, det tillhör den gudomliga kraften. Så Luther menar att vi ska liksom stanna inför detta, upprepa detta, låta det få verka på vårt eget: Kristus har uppstått för mig, för mig. Hör du Kristus säga: jag har uppstått för dig, för dig, för dig. Vi ska upprepa detta, vi ska be detta. Vi ska ge dig chans att gå djupare och djupare in i vårt hjärta. Och då kommer också kraften och frukten, och kommer friden och glädjen mitt i dödens saknad, tomhet, intighet och mörker. Om vi bara kunde tro detta, om vi bara kunde tro Kristi uppståndelse, så skulle vi både leva väl och dö i frid. Till en sån tro skulle lära oss att Kristus inte bara för sin egen del har uppstått, utan att han och vi är så förenade att också vi är inbegripna i dessa ord. Han är uppstånden. Vi är också inbegripna i dessa. Han är uppstånden. Därför ska också vi uppstå och leva med honom för evigt. Vår uppståndelse har enligt Pauli ord, och det är Kolosserbrevet 3:1 som Luther tänker på, vår uppståndelse har redan börjat, och den är så viss som om den redan hade skett. Det är bara det att den ännu är fördold och inte uppenbar. Nu lever vi ett fördolt liv, men det är ett uppståndelseliv med Kristus. Och en gång ska han uppenbaras, och då ska vi uppenbaras med honom på den yttersta dagen. Så kan du och jag leva väl och dö i frid. Håll dig bara till honom, till Kristus som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Se till att du har detta ord fast och djupt inpräglat hos dig. Låt det vara som hörde du Kristus närvarande hos dig säga: varför söker du efter andra vägar? På mig måste du se, hos mig förbli, och inte låta intala dig andra tankar om hur du skulle kunna komma till himlen. Visa bort de tankarna. Låt dem vara långt ifrån dig så att du inte tänker på annat än vad du säger, än vad Kristus säger. Jag är vägen, sanningen och livet. Se blott till att du sätter fötterna på denna väg, på Kristusvägen, på mig. Alltså det, håll dig med fast tro och med all hjärtas tillförsikt till mig, till Kristus. Jag vill vara bryggan och bära dig över så att du på ett ögonblick ska komma ur döden och helvetets ångest, den in i livet på andra sidan. Så uppståndelsens kraft kommer när du hör att det är Kristus själv som är närvarande hos dig och säger till dig, jag är uppståndelsen och livet för dig nu här. Och vårt kristna liv, det är på vägen med den uppståndne mot uppståndelsens morgon på den yttersta dagen. Under alla tider har ju kristna velat göra psalm 23, herdesalmen, till en favoritsalm. Man tycker den talar så mycket om det. Men i det här perspektiv som vi har dratt upp idag så ska vi tänka att en herde, den gode herde, det är den uppståndne herden. Han som var död och som han lever, som säger de här orden. Och är med oss enligt Psaltaren 23. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ord, för du som var död men är uppstånd, är med mig. Du uppstår för mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Att du uppstår i mig här och nu, att du ger mig syndernas förlåtelse, att du gör mig rättfärdig, att du jagar bort fruktan och ängslan inför slutet. Det är en tröst. Varje stund det blir riktigt levande för mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. När jag går till mässan och äter Kristi kropp och blod, så kan jag sjunga. Det är inte jag som lever, utan Kristus lever i mig. Och när vi bekänner hans död, bekänner vi hans uppståndelse, bekänner vi. Hans uppståndelse bekänner vi. Så bekänner vi att det är hans uppståndelse som sker när vi tar emot honom under bröd och vin i nattvarden. Ja, godhet allenast och nåd ska följa med alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Godhet och nåd, Kristus hos mig, den uppståndne, ska följa mig i alla mina list, vara hos mig. Bli kvar hos mig, till dagens slut är när. Bli kvar, till snart är natten här. Då allting annat sviker och bedrar, du ende trogne tröstare, bli kvar. Döden för en kristen är som att släcka ljuset då morgonen kommer. Amen. Herre, låt din uppståndelse bli en levande kraft i vårt hjärta. Genom ditt ord och din heliga ande, ge oss vittnesbörd. Vittna med vår ande att du som är uppstånden är hos oss. Att Fadern är vår Fader och att vi är hans barn. Och att det är en identitet som varar hela livet, ända in i evigheten i Guds rike. Amen.